Det här är novellen i P1 och vi ska lyssna till Kärlekens schema av Aino Trosell. En novell från 2011, specialskriven för Sveriges Radio. Marie Rickardsson läser.
Kraften i smärtan överrumplade henne. Hon var inte beredd. Allt hade ju gått så bra, precis enligt regelboken. Fredrik och hon älskade inte längre varandra. Okej. Hon ville flytta isär, men inte han. Okej. Hon gav upp sin tanke om enskild vårdnad. Det var omodernt och han var en ansvarstagande pappa. Okej. Varannan vecka således. Två besök på familjerådgivningen var allt som hade krävts för att bitarna skulle falla på plats. Kunde han tvinga fram hennes kärlek? Knappast. Ville han fortsätta vara pappa? Fattades bara annat. I så fall så. Det var naturligtvis tungt att ta farväl av gemensamma drömmar, men föräldraskapet, det gemensamma, skulle ju finnas kvar. Till och med som gamla skulle de stå där en dag och studentuppvakta något barnbarn. Därför borde inte en separation egentligen vara så dramatisk. Många gjorde det. Få var de hon kände som levde i långa förhållanden. Det var lätt att älska, men även lätt att gå. Och det fanns ett väl uttänkt system i så fall. Ett helt samhälle kunde inte ha fel. Inte när det gällde barnen. Hon levde i en unik historisk tid. Hon insåg detta och var tacksam. Så tacksam. Äntligen var umgängesschemat på plats. Nu kom den vecka som var hans. Attacken var oväntad. Känslan eruptiv. Hon bröt ihop. Tårarna forsade. Ångesten pumpade inför det tomma hemmet. Alla saker som påminde om dem som inte var där. Hennes kompis Vendela ringde. Displayen lyste uppfordrande. Hon tvekade. Efter flera signaler svarade hon slutligen. Hon påstod sig upptagen och hoppades att hon lät cool. Och just upptagen. När hon hade lagt på fortsatte hon att gråta med barnens mjukisdjur omkring sig. Plyschkatten stirrade anklagande. Var är Elsa? Var är Kevin? Ska man nu plötsligt inte vara leksak åt någon? Chocken över den egna reaktionen satt i. Inför nästa gång det var Fredriks vecka hade hon därför tänkt till. Hon hade upprättat en lista på alla saker hon skulle göra efter jobbet. Dag för dag. Garderober, fönster, försäkringar, kläder och andra persedlar. Skriva mejl, kolla Facebook. Fast hon var ju inte ensam. Ensamhet var bara en känsla. Hon var självbo och det var något helt annat. Något positivt och fritt. Och inte hemskt. Hon umgicks med sig själv. Det var inte alls som att vara ensam. Ändå visste hon att just det ordet för första gången hade blivit kött inför hennes ögon. Nu förstod hon verkligen vad det innebar. Inte bara ett ord, utan ett gift. Som helt visst skulle kunna lägga vem som helst i en för tidig grav. Ändå måste hon försöka bli van. Det gick inte an att ringa till barnen och ula och gråta. Inte ens att ringa varje dag egentligen. Hon och Fredrik hade kommit överens om att respektera varandras umgängesveckor. Han var inte elak, men nu i början var han en smula bitter. Natten gick. Även denna natt gick över. Hon själv gick till sitt jobb och arbetade som besatt. Fast sen måste hon gå tillbaka hem. Till det som kallades hennes hem. Hur hade nu plyschkatten plötsligt hamnat i hallen? Den stirrade på henne. Kallt och fientligt så snart hon kom innanför dörren. Ångesten vräkte sig över henne igen. Här finns inga snälla barn. Inga barn alls. Var är de? Ingen vet. Leksaker, men inga barn, så har vi det i den här familjen. Så hade hon ordnat till det här hemmet, som nu kändes som ett möbellager. Som ett loppis av fulaste slag. Tårarna började återforsa. Hon hatade sig själv. Din ynkliga lilla jävel, ska du grina nu när du äntligen har fått det precis som du vill? Men jag ville väl aldrig det här? Plötsligt öppnades ytterdörren och Vendela stod framför henne. Vendela tog över och det var skönt. Hon flöt med. Ja, visst kunde de ta ett glas vin. Och såklart hon hängde med ut. Man har inte roligare än man gör sig. Livet pågår nu, det där ordet sedan har man väl använt till leda och så vidare. Vi ska inte ragga, bara sitta i en bar och njuta av den manliga fägringen. Okej? Okay? 2 veckor senare bodde Olle hos henne. Han hade en egen lägenhet, men där vistades han aldrig. Hon var lycklig. Hon var stolt och glad. Hon ville ha honom och han ville definitivt ha henne. På första försöket tippade den där bardisken och blev till en rutschkana rätt ner i passion och sammanflätning. Var har du varit i hela mitt liv? Ibland var det hon som utbrast detta. Ibland var det han. Tvärt emot regelboken lät hon barnen omedelbart bli bekanta med honom. De såg ju ändå hennes förändring, så glad hon var. Hur hon strålade. Alla såg det. Även Olle bröt mot reglerna och introducerade genast sin son i hennes familj. Åldersskillnaden mellan hennes barn och Sebastian gick dock inte att överbrygga. Det syntes att han hade tråkigt, men Olle och hon var allt för kära för att Olle skulle kunna tänka sig att dra iväg och göra något på egen hand med sin son. Man måste inte curla jämt. Nej, visst, höll hon med. Kärleken är egoistisk, tänkte hon inte i ord, fast hon numera visste. Att kärleken är hänsynslös mitt i allt annat den är. Att den kan överskrida gränser, att den inte skonar. Olle var journalist. Han var kriminalreporter. Men han tyckte inte om att prata om sitt arbete. Be mig inte snälla, bad han. Jag är ju ledig. Vill du prata om kycklingfiléer och salladsbufféer? Nej, tänkte väl det. Deras olika arbetstider ryckte en smula i förhållandet. Fördelen var dock att hon alltid var ledig på kvällen. Och det hände allt oftare att han hämtade hennes barn när han slutade tidigt. Kevins först så reserverade hållning förbyttes snart i sympati och tillgivenhet. Hon tyckte om att se dem komma på vägen. Omedvetna om hennes blick. Olle förställde sig inte för hennes skull. Han gillade verkligen Kevin. Numera skuttade hon hem. Hon var så kär att hon tog skott i steg och hoppade hage på trottoarens stenar. En dag när hon som vanligt hade skyndat sig så var han inte där. Trots att han skulle jobba hemifrån den dagen, datorn var borta. Tydligen hade han gått hem till sig, till den lägenhet han numera aldrig använde. Han hade inte skrivit någon lapp och ingenting hade han sagt. Hon ringde hans mobil men fick inget svar. Hon skakade det av sig. Han var ju journalist. Det var väl något som hade dykt upp. Hon hämtade barnen, lagade middag, läste godnattsagor, plockade ihop, tömde diskmaskinen, letade fram nya kläder, tog upp köttfärs ur frysen och la den i kylen inför nästa dag. Han hörde inte av sig på hela kvällen. Han svarade inte på mobilen. Hon ringde till sist nattredaktionen, men de visste ingenting. Han jobbade väl hemifrån som vanligt. På deras schema på väggen stod ingenting. Nu upptäckte hon plötsligt något hon inte hade tänkt på. Något hon uppenbarligen hade förträngt hela eftermiddagen och kvällen. Nämligen att alla hans kläder var borta. Och alla hans saker, inte bara datorn. Allt som var hans fanns inte där. Inte här. Inte någonstans. Det var bortplockat och försvunnet. Lägenheten såg ut som före Olle. Som om deras nästan hysteriska kärlek aldrig hade ägt rum. Barnen, hon kunde inte gå ifrån dem. Men det värkte i hjärtat efter att skynda till hans lägenhet och banka på. Ifall han var där. Trots att han inte svarade på mobilen. Eller hade han rest iväg någonstans? Hon satte sig vid datorn, gick ut på Facebook. Men där fanns ingenting som kunde ge en förklaring. Ingenting som hon inte redan visste. Hon googlade hans namn, precis som om han hade varit en främling. Det var han inte. Allt som stod om honom, arbetet, artiklar han skrivit, kurser han lett, var sånt som aldrig hade varit hemligt, även om hon inte hade hunnit sätta sig in i allt än. Okej, han var kriminalreporter. Det var inte konstigt om han var tvungen att ligga lågt ibland. Han kanske inte alltid hade varit anpasslig i sina reportage. Fast han borde väl ha gett henne ett tecken. Något. Vad som helst som hade kunnat stilla hennes oro. Åtminstone ett enkelt sms. I detsamma kom det. Förlåt. Är utomlands. Kan inte prata. Hör av mig när jag kan. Kram. Klockan var över 11. Hon la sig förvirrad med mobilen tätt tryckt in till sig. Hon sov nästan ingenting den natten. Morgonen grydde. Hon väckte barnen, följde dem till dagis och fritids och gick själv till sitt arbete. Hon var som bedövad. Älskade han henne inte? Vad menades? Utomlands. Och sakerna borta. Precis allt. Det var ju en helt medveten handling. Hon kände honom. Hon älskade honom. Inte kunde han göra så. Bara gå, utan att se sig om eller ge en förklaring. Dagen flöt fram som i dimma. På kvällen kom ett nytt sms. Jag är på reportageresa i Spanien. Det dröjer innan jag kommer tillbaka. Glöm mig. Förlåt mig. Jag är inte värd dig. Sköt om dig. Kram. Kunde kärleken svänga så tvärt? Bara dö? Kunde Olle vara så feg? Fredriks vecka med barnen var förfärlig. Hon var helt ensam med sin dubbla oro. Saknaden efter barnen. Saknaden efter Olle. Hela livet var kaos. Arbetet var den livboj som höll henne ovanför ytan. Egentligen ville hon bara funka. Det som höll henne uppe var konkreta marinader, potatisar, tomater, att lägga in sill. Mat var så basalt och så sinnligt att hon kunde tjuvkoppla livet och tuffa på trots en allt svårare ångest. När barnen åter var på plats blev vardagen sig mer lik och hon hade ju plikter. Hon måste helt enkelt stå ut. Ibland vaknade hon av att hon grät. Ibland kunde hon inte lägga band på sig tills barnen hade somnat. Hon satt vid köksbordet och snyftade och önskade att hon hade haft en endaste liten sak som hade varit Olles. En fetisch. Ett minne. Något påtagligt att sörja mot. Men hon hade ingenting. Bara minnen som började verka allt osannolikare. Hon kunde inte komma ifrån misstanken att han hade smitit iväg såväl från henne som från sitt bittra ex och tyvärr även från sin son. Män kunde agera så där. Exemplens antal förskräckte. En kväll när hon åter var på väg att bryta ihop kom Fredrik förbi för att lämna över gummistövlar som barnen behövde nästa dag. Och just för att han inte var påstridig utan foglig och beredd att vända i dörren och eftersom Elsa och Kevin fortfarande var vakna så bjöd hon in honom. Barnen blev glada av att få träffa sin pappa på hennes vecka. Hon kände sig oförtjänt generös. De kallpratade om hans gamla bil som inte längre gick och om en installation av en fritös på hennes arbete. Fredrik fick natta barnen och sen bjöd hon på te och smörgås. Inte vin. Det hade kunnat tolkas som en invit. Det var ju inte han som ville skiljas. Men nu uppförde han sig storsint och med lagom distans. Hade de varit ett par hade hon varit stolt över honom, tänkte hon och blev full i skratt. Kärleken hade sina olika faser innan den dog. Den följde sitt schema. Nu var Fredrik igenom. Nu var det barnens scheman det gällde. Plötsligt kunde han lyssna och prata själv. Det blev en fin kväll. Efter den kvällen tittade Fredrik förbi ibland. Det var alltid kravlöst och han bröt varje gång upp innan hon behövde ge honom någon vink. Han hade slutligen skrotat bilen. Hon begrep sig egentligen på den där fritösen. De småpratade om ditt och datt. Barnen älskade att föräldrarna umgicks och minnet av Olle flöt liksom ut. Det var bara hon som led, som väntade och led. Hennes känslor var ett kaos. Om han ändå ville höra av sig. En dag när hon kom hem från jobbet med händerna fulla av matkassar och strax skulle hämta barnen var ytterdörren upplåst. Så det var bara att kliva på. Ett glädjeil small till. Hade han kommit tillbaka? Tyst sköt hon upp dörren för att överraska honom. Pada! Men känslan dog när hon hörde en kvinnoröst. Vilken tur att någon var hemma. Är du hennes bror? Nej, hennes man, hörde hon Fredrik svara. Hon klev fram. Hennes före detta man alltså, fortsatte han. Samtidigt som kvinnan snodde runt och mötte hennes blick. Vad var detta? Hur hade de kommit in i lägenheten? Den främmande kvinnan skyndade fram, sträckte fram en hand och presenterade sig. Samt bad om ursäkt för att hon trängde sig på. Hon var Olles ex. Hon var på desperat jakt efter någon som kunde ha hört något från honom. Genom Sebastian visste hon att de var ett par. Ja, men hur kom ni in? Fredrik mumlade skamsen att han hade en reservnyckel som det aldrig hade blivit av och lämnat tillbaka. Och att han just idag hade varit i akut behov av sin mobil som han hade glömt kvar. Den främmande kvinnan frågade om hon hade hört något. Visste hon vad Olle höll hus? Han hade bara hört av sig till sin son en enda gång sedan han slutade svara i mobilen, när det nu var. Det kändes som en evighet sen. Hon svarade att Olle var lika osynlig här. Den främmande kvinnan nickade besviket, tackade nej till kaffe. Sa att eftersom hans föräldrar inte heller hade hört något så skulle de nu efterlysa honom hos polisen. Det här var inte normalt. Därefter gav hon sig iväg. Inte kunde det väl vara så allvarligt att polisen behövde dra sig in. Hon trodde nog att han hade smitit bara. Det var genant. Så mycket hade hennes kärlek varit värd. Sen stirrade hon på Fredrik. Jaså, du har en reservnyckel du? Han la den på diskbänken och försäkrade att detta var enda gången han hade använt den. Och det var bara för att han hade glömt sin mobil. Hon lät det bero. Ännu en av många svåra kvällar. Hon satt vid köksbordet med ett glas vin. Vinet filade inte av kanterna. Tvärtom blev känslan vassare. Det rev och det slet i hennes inre. Kevin stod plötsligt vid hennes knä. Gråter du, mamma? Vad är det? Åh, det vet du väl. Jag är ju ledsen för att Olle försvann. Och just nu sitter jag och tänker att det hade varit lättare om han inte hade tagit med sig alla sina saker. Han kunde väl ha lämnat något kvar. Som ett minne. Så tänker jag. Och det är därför jag gråter. Bryr dig inte om det, Kevin. Här får du, mamma. Vadå? Han sträckte fram sin hand och öppnade den. Där låg ett armbandsur. Det var Olles klocka. Hon försökte säga något. Pojken såg hennes uppragdhet och berättade. Den hade legat under sätet i pappas gamla bil. Kevin satt i baksätet och såg hur det glimmade till där nere. Han sa ingenting till pappa utan tog den bara för att lämna tillbaka den till Olle. För att göra Olle glad. Han hade väntat och väntat på den dagen. Men Olle kom ju aldrig. Och eftersom hon var så ledsen och för att hon behövde en sak som hade varit Olles, så fick hon ta den nu. Så nu behövde hon inte gråta längre. Nu när hon hade en grej som faktiskt hade varit Olles. I pappas bil. Ja, pappas bil. Nu kan du trösta dig med Olles klocka. Den tickar och går. Godnatt, mamma. Chocken frös henne som till is. Hon satt stilla, stel som en pinne. Som om hon aldrig skulle kunna röra sig mera. Fredrik var visserligen lite bitter när de skildes. Och ännu ingen ny relation på gång. Men det var ju bara en tidsfråga. Så loj och så avstängd som han hade varit innan hon äntligen hade fått tummen ur och gjort slag i saken. Efter att först ha larmat och varnat. Och han hade inte gjort någonting för att rädda äktenskapet. Utan låtit henne gå. Så hur kunde hon ens misstänka? Det ringde. Signaler gick fram. Fast vad visste hon själv om sitt ex? En gång älskade hon honom. Gjorde hon barn med honom. Och allt hade varit normalt. Hon upplevde honom som stark och trygg. Hon levde i sin kärleksbubbla i flera år. Det var på sista tiden hon hade börjat känna en allt större ensamhet. Han gjorde det han skulle. Hjälpte till i hemmet, lekte med barnen. Men han pratade inte. Öppnade aldrig upp till sig själv och han såg henne inte. När hon ville prata kunde hon ana hans inre suck. Bubble time igen. Han lyssnade inte. Hon började tvivla på att han alls tyckte om henne. En dag var hon klar, var känslorna försvunna. Hon levde med en främling som inte sa henne någonting. Som hon inte visste någonting om, men som visste allt om henne. Nu ringde det igen. Känslan var befriande när hon insåg att det inte längre spelade någon roll. Hon blev inte förtvivlad och sårad och hon bankade inte längre på hans stängda, själsliga portar. Hon hade gett upp. Känslorna hade eldat för kråkorna. Hon insåg det. Hon bråkade inte. Hon sa som det var att nu var det slut och det fanns inte minsta utsikt att hon skulle ändra sig. Denna långa, hårt koncentrerade tankekedja just nu. Varför? Det ringde. På grund av ett armbandsur. På ett ställe där det inte borde ha hittats. På ett ställe som inte längre fanns kvar eftersom bilen hade skrotats. Inte kunde väl Fredrik ha gått in i lägenheten, tvingat eller lurat med sig Olle ut i bilen, kört iväg och sedan vad? Nu fick hon ge sig. Sånt ingick inte i kärlekens schema. Sånt läste man bara om i någon tidning då och då. Män som kränks. Som inte tar ett nej. Som ger igen. Och aldrig, aldrig gå med på att detta är fel. Men då finns det en kropp. Då är det ett mord. Här fanns bara en försvunnen man. Att han hade fappat var det normala. Det var det som följde kärlekens schema. Inte det här. Mamma, är det jag som ska svara? Jag skulle ju sova, sa du. Det var pappa som ringde. Han kommer strax. Mamma, du fryser ju som när vi badade i sjön. Det gör inte jag, det är ju varmt. Hör, han är redan här. Jag öppnar, mamma. Nej. Ska jag inte öppna? Mamma. Nej. Eller... Jag vet inte.
Du hörde Kärlekens schema av Aino Trosell i uppläsning av Marie Rickardsson. Fler specialskrivna berättelser hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på novellen.